Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjärtligt välkomna till Lekstedt Sport. Och tajt vecka, hörni.
Ja.
Det blir väldigt tajt. Vi kör 3 dagar efter förra inspelningen.
Ja, det är helt sjukt. Varför gör vi det?
För att du ska bort till Malmö 2 dagar. Jag kan inte på lördag. Och sen skulle du till landet, Mats.
Jag ska ut till landet, ja. Jag ska åka i natt faktiskt. Upp till Edsbro.
Vilken tid åker ni då?
Jag åker sent som alltid. Jag åker kanske vid 23 och sånt där.
Men varför gör du så? För det låter mysigt. Jag hade gärna gjort det själv. Men...
Jag tycker så mycket om att åka bil när det är på nattetid. Alltså när det är alltså mörkt omkring en, sitta i en bil och vara solo. Det gillar jag.
Hur är det med ögonen då? För att du är inte gammal, men du är inte världens yngsta. Och många som är...
Jag är världens yngsta.
Ja, du är världens yngsta. Men okej, hur är det med ögonen? För att om det är så att det är kolmörkt och om det ösregnar, har du helt lätt att se ändå?
Det värsta är att bli bländad. Åker du sent upp till Edsbro via Rimbo, så efter 23 så är nästan inga bilar ute överhuvudtaget. I alla fall inte mellan Rimbo och Edsbro. Det värsta om man då har... svagare syn, vilket jag inte har, så bländandet är jobbigt faktiskt, och speciellt som säger mörk asfalt och regn på kvällen är jobbigt, men jag tycker ändå om att åka bil, det gillar jag. Köra bil, det tycker jag.
Ja, en gång innan jag hade körkort så körde jag bil mellan Kallax flygplats, som den hette på den tiden, som låg i Luleå, till Kalix, och det var kolmörkt och det ösregnade och vindrutetorkarna hade slutat funka. Så det gick verkligen inte. Jag vågade inte köra. Så jag körde kanske 10 km i timmen ganska länge. Och sen sa jag, det här går inte. Då stannade jag till där jag såg att det fanns något hus vid sidan av vägen. Stannade till, så tänkte jag att jag måste gå in och se om jag kan få tak över huvudet så jag slipper sova i bilen. Och då var det en flyktingförläggning som var där. Och då fick jag sova på den. Och då minns jag att jag fick klockan var 23 på kvällen. Då fick jag lite bananer till kvällsmat. Och sen så läste jag ut för första gången Jan Guillous Ondskan innan jag somnade.
Är det så bra som folk säger, eller är den överskattad?
Jag tycker att den var bra, men sen har man förstått nu i pratet efter Schulmans bok, som ju, om det skulle vara en sann bok, alltså om den skulle rimma med verkligheten eller inte, så har hon ju kommit till Jan Guillous gamla mamma, var det någon som sa, hon sa att det här var inte sant, och Jan Guillou, jag trodde när jag läste den att den var sanningsenlig, det tror jag inte längre.
Men är det någon som...
Men då tyckte jag att den var jättebra.
Jag säger bara en sak, apropå då att vindrutetorkarna strejkar och det är ösregn och snöblandat regn, så berättade en gång Janne Bengtsson, SVT:s hockeyexpert, att
han... Nu sa du menar SVD.
SVD:s, förlåt mig, hockeyexpert.
Du kanske ursäktade, han var också boxningsexpert, va?
Exakt, boxningsexpert. Han och Jerry Williams var dödspolare, så att Jerry Williams dök ofta upp på Globen då, när det var AIK-matcher, i sällskap med Janne Bengtsson då. Så att de fick stå på sin bil och sökte sitt närmaste hus sent på natten, de här 2 gubbarna. Och det visade sig att damen i familjen hade Jerry Williams som sin absolut största favorit. Plötsligt så knackade på dörren till den här damen sent på natten. Och framför henne stod alltså Janne Bengtsson i all ära. Men Jerry Williams stod utanför dörren, förstår du. Så att det är otroligt.
Hur reagerade hon?
Med bestörtning. Med glädjefylld bestörtning, verkligen. Sitt livs ögonblick. Alltså Jerry då... Står utanför dörren. Tänk dig själv.
Men Jan Guillou, på någon annan Jan då. Och Schulman är inte död. Men har de någon, tänkte bara på den här boken, har de någon gång sagt att det är en självbiografi? Eller har...
Ja, men så här, han har ju sagt att det är en roman och det står ju på boken. Men i alla intervjuer om sin bok, alltså då om sina farföräldrar, förlåt, om sina morföräldrar, så har han ju sagt att det hände. Och då har det alltså intervjuer framstått som att det är en bok som vilar på sanningen helt och hållet. Och sen så kommer han då undan lite genom att skriva roman på den. Men det, så lätt luras inte jag i alla fall.
Nej, men det är ju Alex Schulman då vi pratar om.
Precis,
och, ja. Han slirar väl på sanningen mest hela tiden, tycker jag. Så men... att det är ju... tycker jag inte om.
Nej, men alltså med saken är att jag läste den boken också. Och den är ju jättebra. Precis som Ondskan är jättebra. Men när jag läste dem så trodde jag att de var sanna. Då var de femmor, starka fyra i alla fall. Och nu har de sjunkit till svaga tre.
Alltså det är ju inga problem tycker jag med att skriva romaner. Och sen hävda att det finns korn. Liksom, eller att det är, vad heter det, semibiografiska böcker. Eller
något sånt. Men om man då som läsare tror att det är sant. Då tolkar man ju boken på ett speciellt sätt. Om det sen går upp för en att det inte är sant, då känner man sig lite lurad, i alla fall jag.
Men jag saknar faktiskt Sven Stolpe i den svenska offentligheten. Alltså en riktigt elak gubbe som Sven Stolpe som säger vad han tycker. Alltså, jag kommer ihåg att...
Det är Schulmans morfar.
Just det. Tänk om han hade fått uppleva Sven Stolpe idag. Vilken otrolig glädje.
Ja, men han var ju slagfärdig och rolig och med alla såna här program med Lasse Holmqvist. Alltså det som var på SVT på den, SVT på den tiden. Min mammas idol för övrigt. Så hon blev jätteledsen när hon läste då Bränna alla mina brev av Alex Roman. För då sjönk ju liksom han, alltså Sven Stolpe, för min mamma. Så berättade att det inte är riktigt sant, mamma. Då blev hon jätteglad.
Ja. Men en annan elak gubbe är ju fotbollsspelaren, eller den förrätta fotbollsspelaren Roy Keane. Och Roy Keane var ju manager i Sunderland efter karriären. Roy Keane vill alltså värva en spelare i Blackburn. Och då kommer jag då översätta en artikel med honom eller en intervju med honom. Jag ringde Mark Hughes. Robbie Savage, vilket var fotbollsspelare i Blackburn. Han fick inte spela. Och vi frågade Mark om vi kunde arrangera eller lösa någonting, om vi kunde få över då Robbie. Sparky, det är då Hughes, sa att ja, han är förlorad i alla fall. Men han kan nog göra ett jobb för er åtminstone. Så Hughes då gav oss tillåtelse att ringa honom. Och jag fick Robbies telefonnummer och ringde honom. Det är alltså han spelaren ska värva. Samtalet gick till telefonsvaren. Hallå, det här är Robbie. Och sen lät det så här. Då sa Roy Keane. Jag ringde aldrig tillbaka. Jag tänkte att honom kan vi inte ha i laget.
Nej, det var ju bra.
Jag tycker det var en kul historia. Bara. Ja. Att han har sina principer, Roy Keane. Han vägrade alltså ta med Robbie Savage för att han hade den här What's up? Det där som kom, de hade ju Scary Movie också.
Just det kommer därifrån. Men det kan man väl förstå. Han vill inte ha någon sån typ i laget.
Nej, en vuxen man kan ju inte hålla på så här. Alltså, tyvärr. Alltså, det här är det värsta jag vet med vuxna människor. Som ska hålla på och göra roliga miner och läten och sånt där. Det är inget kul. Alltså bara när lätet i sig är det roliga. Ska man göra roliga läten och så vidare. Det måste finnas lite djupa innebörd. Det här är ju bara att säga what's up med ett kul... Att det ska vara så här crazy.
Vad tycker du då? Vad tycker Mats om till exempel... Jim Carrey och Robin Williams heter han, va? Som ju dog.
Men får jag börja då? Robin Williams tycker jag är fruktansvärd för att han håller på med sina ho-ho-ho.
Det är så spelat.
Men däremot så Jim Carrey är ju kul för att det finns, tycker jag i alla fall, något extra där utöver.
Vad säger Mats?
Ja, alltså, Jim Carrey är ett geni tycker jag.
Ja, jag håller med.
Ja, verkligen, alltså, han har ju en synnerlig stil alltså.
Ja, vi måste gå vidare. Olle, vad har du för någonting? Vad vill du ha för jingle då? Alltså?
Ja, men någonting med hockey. Ja, de senaste säsongerna i NHL så är det några spelare som har spelat med regnbågsfärgad tejp på klubborna i vissa matcher. Och det kommer de inte få göra nu den här säsongen. NHL har satt stopp för det. I somras så berättade NHLs chef Gary Bettman att ligans lag den kommande säsongen inte kommer få använda speciella uppvärmningströjor som de också haft tidigare. Som till exempel regnbågsfärgade sådana, eftersom det har blivit ett citat störningsmoment. Och ligan har nu också då beslutat att förbjuda användning av de här regnbågsfärgade tejpen på klubborna. Det här bekräftas nu av företaget bakom färgen, Pride Tape? Vad säger du, Mats? Skulle du jobba på Pride Tape?
Ja, nej, absolut inte.
Men vad då? Det är ju inte så att de har...
Nej, jag bara tyckte det var kul när han på ett företag. Men det är kul när han på ett företag.
Alltså, de har liksom någon form av generalagentur då? För jag att tror sälja, det. Sälja regnbågstejp till...
Ja. Skulle du vilja vara deras företagsjurist, Jesper?
Ja, det har jag nog inget problem med alls. Eller nog, jag har inget problem med det överhuvudtaget.
Nej, fast nu blir det ju sämre business när man inte får ha tejpen på klubben.
Just det, då vill jag inte vara. Nej. Men är det bra business, då gör jag vad som helst nästan. Nej.
Pride Tape, deras talesperson, deras presstalesperson som jobbar där på Pride Tape, som heter Jeff McLean, han säger till New York Post: Pride Tape kommer inte användas på isen i NHL detta år. Så han bekräftar det här då.
Men är det deras största kund som har gått helvete?
Ja, antar det. När beslutet om att stoppa de här regnbågsfärgade tröjorna kom i somras, då uttalade sig ett antal stjärnor, där ibland Edmontons superstjärna Connor McDavid. Han sa så här: vi känner starkt att ishockey är för alla. På vilket sätt skulle ishockey inte vara för alla om alla bara hade den vanliga svarta tejpen på? Hur menar han?
Jag fattar vad han menar faktiskt.
Det
är väl ett statement man sätter ner i foten för att det finns fortfarande många som inte vill eller vågar spela hockey. Ja. För att det är ganska tuff miljö och sådär. Så att det är ju inget konstigt i sig. Däremot, det jag antar att du kommer till sen också är ju varför man ska ta bort det. Men då tar vi det sen i så fall.
Ja, men då säger jag, med samma resonemang då som du och din kompis Conor McDavid har, då är det ju så, alltså, enligt er så är det så att om man då har svart tejp på klubbhuvudet, vanligt svart tejp, då står man för att också svarta ska få spela hockey i NHL.
Nej.
Så... Jo, det tycker han. Det tycker han och det tycker du. Har ni tänkt på det?
Långsökt.
Det var långsökt. Svart...
Alltså, var det mer långsökt? Nu förstår jag inte igen. Jag förklarar för mig.
Men det jag tror i alla fall, det är det att alltså, i hockey och fotboll så är man, det man är mest orolig för, det är sponsorerna, de som ger intäkter, alltså företag och det, att de ska hållas vid god, vad spelarna tycker, publiken tycker, irrelevant. Men så fort en sponsor hotar att backa ur för de här regnbågsfärgade grejerna, så stänger man av det direkt.
Men tänk om bröderna Sedin skulle säga så här: om våra medspelare i Vancouver inte har röd tejp på klubborna, då känner vi oss exkluderade som rödhåriga.
Ja, det är ju
skulle Conor McDavid gå med på det?
Det är ett årskurs 6 resonemang. Jag menar
lite långsökt.
Ja, det jag och Mats förstår då och alla andra är ju att det finns en symbolik i de här färgerna, vilket inte finns i svart tejp eller vit tejp eller annan färgtejp.
Är det så det är?
Ja.
Ja, vad skönt, då förstår jag. Tack så mycket. Men tycker ni att det är rätt eller fel att de inte får ha den här tejpen på klubben?
Jag tycker väl ändå att det finns en poäng i att förbjuda typ, alltså all typ av politisk symbolik.
Det tycker jag också.
Även om politik, det har vi pratat om, vi tar det en vända till. Mm. Politik går inte att särskilja från sport, men man behöver heller inte göra politik av allt inom sporten. Och i det här fallet så tror jag att liksom, om man öppnar upp för det här, ska man öppna upp då för religiösa symboler liksom, och jag tror att det är fel faktiskt.
Ja, det, alltså jag löjlar mig lite som ni märker och förstår, men saken är att jag bara tycker att det är så töntigt det där liksom. Det är sånt poserande och det är sånt självförhärligande om jag spelar med regnbågsfärgen på klubban. Slappna av, skärp dig.
Reta inte upp människor i onödan med sånt där.
Ja, jag tycker gärna att man får reta upp människor i onödan, men inte när det är töntiga grejer.
Det är ju löjligt också att bli uppretad, och jag tror kanske tvärtom att det är för de människorna som det behövs. Det är inte för oss det behövs, som kanske är ändå förhoppningsvis lite mer toleranta kanske än, kanske. Jag tittar på er två, vet jag inte. Tillsammans för laget med vinnande sång, så stöttar vi FF och våra Falkenberg. Ta fart med vår kämpa och visa magin, en pulsfil med adrenalin. Tillsammans vi sjunger för Falkenberg, vi sjunger för laget vid havet. Ja, det var Tillsammans Falkenberg, laget vid havet. Det var en officiell hymn de gjorde. Jag tycker det låter var ganska bra. Det var lite så här barnprogramslåt.
Jo, men du gillar ju Schlagerfestivalen också.
Ja, jag vet.
Var den med i den Falkenbergsrevyn, hörru?
Jag tror inte det. Alltså, det här är Falkenberg FF.
Nej, men jag ser Falkenbergs...
Stefan och Christer på det här.
Jag får med att jag känner igen det från Falkenbergsrevyn, som jag ställt flera
gånger. Det är inte omöjligt. Jag vet inte vad de gör. Är det Stefan och Christer då? Vallarnas eller...
Nej, alltså Falkenbergsrevyn, det är ju en som går på SVT också varje år, där de tar det bästa, tror jag, ur den revyn faktiskt och spelar upp i timmet program. Vilket är väldigt bra. Jag känner igen den här grejen från den
revyn. Jaha, men det är inget så att slå i dörrar och...
Nej, nej, absolut inte. Absolut inte. Det är så här nummerrevy, en klassisk nummerrevy då, som görs i Falkenberg.
Ja, innan vi går vidare med fotbollen här, då ska jag bara vilja visa Jesper som sitter närmast en sak som jag fick i födelsedagspresent nyligen. En DVD. Jag har inte ens en DVD-spelare, men den här fick jag. Kan du se vad det är på det?
Ja, alltså du har fått en DVD med bröstskim och gubbsjuka. Bröstsim och gubbsjuka. Som var då Stefan Christers, eller är kanske mest bejublade verk.
Är det det? Det visste inte jag.
Jag tror det. Det är väl alltid den som, om man har linjär tv som jag har, då kan man ibland spola förbi 12:an om det är typ en Bondfilm på tv. Och då, varje sommar då dyker de här upp, bröstsim och gubbsjuka, och så är det Sivan Nilsson och han.
Ja, och vet du vad, Shaking Fredrik också, som var med i Melodifestivalen 86. Med 5 i 12 och tiden går.
Ja, är det Shaking
Fredrik? Fredrik Wildstrand, han är med
han
på
som var rätt, han som var rätt bra, ja.
Han gjorde också Susanne, vi ska vara rädda om varann. Just det. Och jag möter kärleken, Susanne.
Var det inte han som blev osatt med Hasse Wallman?
Säkert om du säger det, Mats. Jo, för han var servitör och sjöng sig för Hasse Wallman. Precis.
Osams.
Ja, förlåt. Du ska bara prata lite fotboll också.
Jo, det är fotboll. Janne Andersson, vår förbundskapten i fotboll. Det, hans tid som förbundskapten börjar rinna mot sitt slut.
Ja, sannolikt.
Sannolikt, ja. Och hur skulle ni säga att han mår på, om man säger en skala 1-10 eller 0-10. Harmonisk på ena sidan, det är 10. Taggig på andra är noll.
Alltså min känsla är att jag misstänker vad det är du ska göra för något, eller vad du ska prata om. Och jag har sett det här. Och min känsla är
jag hatar det.
Jag tror ju nu att Janne är nöjd om Sverige slås ut nu ifrån det här kvalet faktiskt. Att de förlorar på Belgien, då är Janne nöjd, tror jag. För att då kan han få sitt Saudi-bud, vet du. Och som han måste slå till på nu. Och få fantastiskt mycket pengar som tränare i Saudi-Arabien. Han har alltid fått ett bud från Saudi-Arabien. Och han måste slå till ganska snabbt på det. Så att förlorar den 16 oktober mot Belgien, så är ju saken biff. Då kan han ta det.
Precis,
jobbet.
Och apropå det så fick han ju följdfrågor på sitt uttalande om att han öppnade för att träna i Saudi. Och när han blev lite pressad där, då var han lite taggig. Som lite pushy bara.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, men min känsla är också att han nu, när det börjar, han vet ju att det är kört, att han börjar liksom att pysa, inte bara pysa ut, utan har exploderat. Nu ska allt journalisthat ut. Alla som har gjort honom oförrätt, de ska få nu. Det är lite min känsla.
Ja, det är delvis kanske, men alltså, han fick ju fråga då, Saudi, är det okej att träna ett lag i Saudiarabien? Och då sa han ju då att, jag menar, om jag nu ger mina barn och barnbarn en framtid som är värd att leva, om jag inte gör det, vem kommer att tacka mig då? Jag är inte en jävel, sa han.
Alltså, just den grejen med Saudi, varför ska Janne inte om alla andra får göra?
Jag håller med om det. Men det är liksom... lite lågvattenmärk att ta upp sina barn och barnbarn. Det är, så här, det, är det första man gör. Mina barn. Mm. Ja.
Men jag förstår Janne att okej, det är lika med KL att ingen tackar, inte en jävel tackar de som avstår.
Så kan det vara. Men ska vi, apropå den här skalan då, som jag pratade om, med harmoni på ena och tagghet på andra. Så kan vi lyssna på lite delar ifrån Janne Anderssons presskonferens inför matchen mot Moldavien.
Tack. Johan, varsågod.
Med tanke på hur utfallet blev, är du ändå nöjd med den?
Jag är 100% nöjd.
Bra, så har vi Jonathan från Sportbladet där.
Ja, Janne, vem tycker du ska bli ny förbundskapten efter dig?
Du, jag ska säga så här, jag kan inte bry mig mindre än om det.
Johan Forsström Linsen, tack.
Janne, om vi ser på hur det här EM-kvalet har varit när jag spelar 5 matcher. Finns det någonting du ångrar?
En konstig fråga, därför att man tar ju 100-tals beslut i den här åldern. Så att,
Många spelare man pratar med säger också att det här laget måste hitta en ny identitet. Vad vill du att det här landslaget ska ha för identitet?
Säger många spelare där.
Ja.
Ja, ja, men det är roligt.
Ja, men när vi har pratat efter match, när vi har pratat med
dem. Så säger många spelare där.
Jag pratar med minst 3 spelare som har sagt
det. Är det många? 3 av 26 är många.
Ja, jag har inte pratat om alla 26. Men, okay,
men många spelare,
okay, men jag kan ställa om frågan om du har skit dig på det.
Jag tar det själv.
Ja, hur mår Janne? Hur harmonisk är han? Vad säger
alltså,
Mats?
Han är ju, ja, förlåt. Nej, men han är ju rent av vidrig igen. Rent av vidrig.
Jag tycker Janne är i grunden en väldigt bra fotbollsmanager, det är han. Men felet är ju att han spelar defensivt med ett offensivt anslag. Det är det absolut stora felet.
Jo, men tycker du inte också att han svarar defensivt på frågorna?
Ja, han är stingslig. Ja,
det är det jag menar. Han är, jag är så taggig, jag kanske ska säga
defensiv är han väl kanske inte, men stingslig är han ju då. Han är ju trött på det här Bojan Djordjic-katastrofen och alltihopa, naturligtvis.
Men han är jättestingslig.
Han har fått väldigt mycket skit. Han är jättebra tränare egentligen och har fel spelare kanske på planen. De är för offensiva för hans sätt att spela fotboll.
Fast då kan man inte säga, det är ju hans ansvar att formera en trupp som vinner matcher. Det är ju inte spelarnas ansvar. Nej, men, bara, utan det är ju han som har ytterst ansvaret.
Ja, men förr i världen hade ju Lasse Lagerberg ett defensivt landslag och spelade defensivt också. Då föll pusselbitarna på plats. Defensivt landslag, Marcus Berg och company, de jobbade hemåt och så vidare. Men de här Alexander Isak och Kulusevski, de ville spela kontinental fotboll. De vill inte vara defensiva. Så att det skär sig mellan Jannes sätt att tänka fotboll och hur spelarna vill spela fotboll. Men det är orsaken till att det går snett, tror jag.
Då får väl han ta ut en annan trupp eller formera laget annorlunda. Man kan ju inte skylla på, tycker jag i alla fall, att spelarna inte passar hans idé. Det är lite som att ha en bil. Jag vill att den ska gå på bensin fast det är en elbil. Det funkar liksom inte riktigt.
Och framförallt inte bensin och diesel, för då skär ju motorn.
Ja, och det är som att ha en dieseltank och en vattentank. Jag häller diesel i vattentanken för jag vill hälla diesel i vattentanken. Det blir lite den.
Det är nog värre med bensin istället för diesel, tror jag. Men,
ja, just det.
Jag tror ju ändå att alltså ett nytt landslag kan han ju inte hitta, ett litet land som Sverige, alltså nya spelare. Det går ju inte. Han får köra de spelare han har. Men han vill alltså då att de ska spela en fotboll som han gillar. Och han är ju en Lasse Lagerbäck-typ. Han spelar defensivt. Och som de gjorde mot Spanien i första matchen då, EM då, 2021. Han fick mycket skit för att han spelade defensivt. Och spelarna vill ju heller inte spela defensivt. Så att han har fel inställning hos spelarna och jämfört med hur han tycker
och
själv.
Och sig själv, va?
Och sig själv.
Ja. Jag tycker man borde gjort av, eller Janne borde ha sagt för länge sedan egentligen, eller vår ledning, att det här funkar ju inte, Janne. Du har ju tiden har sprungit ifrån lite grann. Och som sagt, de spelarna som du säger, som man har då med kanske Ilanga, Isak, Kulusevski, det passar ju liksom inte. Så det är ju bara så. Och han är väldigt, hade han varit en klarsynt och lite vettig person så hade han ju fattat.
Vilket
det.
Han var en gång i tiden. Alltså för 4 år sedan så var han.
Ja, men då var ju landsfader. Men ja, det hände ju, i fotbollen hände ju så otroligt mycket snabbt. Och jag menar, vinner man inte matchen som manager, det är ett utsatt jobb. Man vet ju det. Och blir så här otrevlig och dum då. Det tycker jag är inte värdigt en svensk
politiker. Men en positiv sak ändå, om man ska jämföra med senaste landslagssamlingen, att till skillnad från den så har nästan alla i samlingen nu är sådana att de får speltid i sina klubblag. 3 tydliga undantag finns. Först Gabriel Gudmundsson som sitter fast på bänken i franska Lille. Men honom är ingen som har hört talas om och han kommer inte att spela i alla fall, så det spelar ingen roll. Så vi lämnar Gabriel Gudmundsson.
Men han har ju varit med någon samling.
Men han kommer inte att få spela. Vi släpper honom. Sen är det vår gamla följetong i vår podd här då. Målvakten Robin Olsen i Aston Villa som inte har fått spela en enda minut i ligan sen senaste landslagssamlingen. Så vad tror ni om hans chanser i landslaget den här gången? Kommer han göra succé? Kommer han spika igen?
Han är alltid en succé i landslaget, tror jag, för att där känner han att han liksom är i ett svenskt sammanhang och att han har kompisarna omkring sig så att han får starkt självförtroende. Däremot i Aston Villa så känner han att det här kommer att gå snett för att jag har inga kompisar överhuvudtaget. Ingen tror på mig. Hur ska jag klara den här uppgiften och så vidare. Så att det är diametralt motsatt till landslaget i Aston Villa.
Han har åtminstone gjort det väldigt bra tycker jag i Sverige när han har spelat.
Så ja, det kanske inget... inte det senaste året. Va?
Ja, men ja, men han har inte varit, utan det är, vi har ju en... Tyvärr en defensiv som är lika ihålig som en schweizost.
Inte alltså lika bra som på Lagerbäcks tid.
Nej, och framförallt då jag menar, Hien är ju ingen bra mittback till exempel. Nej. Och Nilsson Lindelöf är ju bara en andra back egentligen. Så att det finns liksom inte så mycket att ta på. Jag menar, Kurtulus och Hien var ju mittbackspar någon match.
Sverige har fått en utländsk touch över laget och det passar inte Jannes ursvenska idé om fotboll. Där skär det sig verkligen. Mm.
Nummer tre då av de här 26 spelarna som är uttagna. Nummer tre som inte får spela så mycket i sitt klubblag, det är Albin Ekdal i Spezia i Serie B i Italien. I helgen så blev han inbytt på tilläggstid mot Pisa. Och i den 12:e tilläggsminuten så tilldelades han ett rött kort. Han blev alltså inbytt på tilläggstid i Serie B. Har inte han gjort sitt i landslaget nu?
Jo.
Ja, alltså, han är ju ständigt skadad. Men han är ändå... Alltså, är han inte skadad så är han en otrolig tillgång faktiskt för laget. För att när han har varit med och inte varit skadad eller halvskadad så har det gått väldigt bra för landslaget.
Ja, men sista året så har det varit lite...
Skadad.
Jo, men även när han har spelat så mot Österrike hemma, det var ju inte
ja, men,
bra.
Liksom, hur kul kan det vara för honom att vara bänkad i Serie B? Han som har haft en sån bra karriär.
Ja, men det måste väl vara bättre då att spela in typ Jens Kajuste...
Nej, men menar, ur hans synvinkel menar jag. Ja, jag varför är han kvar? Varför gör han detta?
Tycker du att det är kul?
Tror du det verkligen?
Stora pengar.
Jag menar, du...
Men pengar har vi redan.
Jo, men alltså de här spelarna tror jag som... Han är väl 34, 33, ja, 34, något sånt där. Han vill förlänga sin karriär så mycket som det är möjligt. För att många är rädda för vad ska jag göra sen? Alltså en skräck för många är ju då... När då dörren till fotbollen är stängd.
Han ska bli dressmanmodell.
Vad ska jag syssla med då? Om han inte heter Zlatan som är så stor ändå. Liksom. Men det är väl fotbollsspelarnas och hockeyspelarnas stora dilemma. Att en dag de slutar så är de husvilla.
Visst, men om vi pratar då, om vi går från Robin Olsen som inte fått spela en fotbollsmatch utöver landslaget på många, många år. Så om vi går då till vår andra målvakt som är Kristoffer Nordfeldt, så ska jag läsa lite från en artikel här. Är ni med?
Mm.
Senast en felfri insats och ännu nolla mot Mjällby. Idag satsar allsvenskans tätaste målvakt hittills, Kristoffer Nordfeldt, på att rädda nya poäng. Kristoffer Nordfeldt har högst räddningsprocent, 88%, av alla målvakter som har spelat över hälften av matcherna i årets allsvenska. Tvåa ligger Kalmars Etrit Berisha på 87% och på tredje plats Mjällbys Mattias Asper på 84%. Märker ni någonting konstigt här?
Alltså, de har ju tagit in en målvakt som inte har spelat i allsvenskan.
Nej, men den här artikeln är för fan från... Den här artikeln är från 2010. Ja, det, menas, det är 13 år sedan han var helt...
Det var, jag sa ju det. Det var ju länge sedan. Asper har inte spelat fotboll på nästan 15 år.
Jag fortsätter artikeln från 2010. Nordfeldts 6 insläppta mål på 10 matcher i ett mittenlag som Brommapojkarna imponerar. Ja, alltså... Nu, 13 år senare, så är Nordfeldt långt ifrån allsvenskans tätaste målvakt. Så utöver att Janne satsar på en första målvakt som inte har fått spela fotboll på flera år, så satsar han på en andra målvakt som är ytterst medioker i den ytterst mediokra allsvenskan. Varför?
Finns det några mer målvakter i Sverige överhuvudtaget?
Nej, men ska vi...
Det kan finnas 2 målvakter. Så en som inte får spela överhuvudtaget och en som var bra 2010.
Ja, du menar att han var bra? Okej. Nej, men tyvärr har vi liksom ingen
finns inga målvakter i Sverige utöver
dem. Är ni humle och dumle? Ni säger samma sak. Det finns inget.
Nej, men det är ju tyvärr,
jag är dumle.
Jag är humle. Vi har liksom
här inte. Är humle. Kommer du ihåg den?
Kapten Bäckdahls skafferi.
På Kapten Bäckdahls skafferi. Nej, kan inte Jesper.
Jag tycker dumle är ganska gott.
Men vad bra det var humle och dumle.
Jag tycker dumle är nog faktiskt mitt kanske favoritgodis.
Vad gillar du bäst, dumlig klubbor eller dumlig kolor?
Jag gillar klubborna mest, tror jag. Men kolorna, oj, efter vi är klara här nu när vi ser på quizet, då ska jag springa in på ICA och köpa dumle.
Vad sugen jag blir på en dumlig klubba. Ja, jag snackar om en dumlig klubba. Det finns inte så gott som en dumlig klubba.
När vi spelade fotboll på Fisksätra IP förut. Jag spelade Nackalag och då blev man tilldelad Fisksätra. Och innan var vi väl hela gänget...
Där bor väl apropå målvakt, Rami Shaban kom ju därifrån.
Ja, precis. Men innan var väl alla i gänget lite så här, spela på Fisksätra, jag vet inte. Men när vi kom ner dit sen, det ligger precis...
Vid havet.
Vid hamnen där. Och en jättefin gräsplan. Då var vi nöjda. Men då var det en gubbe som vi kallar för Fiskisgubben som hade kaféet där. Och då kunde man alltid köpa dumlekåler för 2 spänn. Eller så här dumleklubbor.
Nej, men så billigt. Ja. Det borde ju ha nappat på om jag hade vetat om det. Men jag visste inte om det.
Du var ju villa i Saltsjö.
Tvärs över vattnet där, ja.
Ja, du kunde ju tagit roddbåt över.
Jag har gjort det om jag hade vetat om det.
Men då, med världens sämsta målvaktsuppställning. Om vi lämnar och ser framåt nu då. Ikväll, Moldavien. Och på måndag nästa vecka så är Belgien borta. Hur kommer det gå för Jannes landslag? Sista chansen.
4-1.
Seger i Sverige första matchen, det är det du försöker säga.
0-3. Alltså, eller 3-0 till Belgien.
Vad säger Mats?
Jag tror att de står mot David, det tror jag, kanske 4-1, det är nog rimligt. Men däremot mot Belgien på måndag där, alltså Sveriges sista ryck där. Alltså Sverige är ofta bra på bortaplan, eller var i alla fall när vi var defensivt lag. Men jag tror inte att det vinner 3-0. Det kanske blir... Ja, det kan till och med bli 1-1 i den matchen.
Ja, och tänk, apropå det så Hazard har ju slutat nu. 32 år gammal bara. Jag trodde han var så här 38. Han har inte varit bra på många, många år. Nej. Det är inte konstigt att pika när man är 23 och sen liksom blir bara sämre och sämre.
Det finns ju en teori, det var någonting Niva sa en gång, att fotbollsspelare har bara en viss brintid. I alla fall, inte alla då, för att om man tittar på Messi och Ronaldo som har haft en brintid på 20 år. Men då har båda de också klarat sig undan likadant Zlatan från skador. Medan andra då, till exempel Fernando Torres, som var bra sedan han var 17. Han tog slut. Bensinen tog slut när han var 27. Och mycket beroende kanske av att han... där rycket han hade var inte riktigt där. Det kan vara sådana grejer. Eller att det är mentalt.
Men så är det också, framförallt för löpare är det ju så. Tänk er Evu Pall, minns du henne? Ja. Som alltså var som bäst när hon var 47 år. Hon började ju springa efter alltså 35. Mm. Så att man har nog ett antal år som toppidrottsman eller kvinna.
Alltså du ska ha ett enormt pannben också för att palla träna så där mycket varje dag, dag ut dag in. Alltså Ronaldo har ju tränat sedan han var typ 15-16.
Ronaldo.
Eller kanske tidigare till och med, tränat kanske 8-10 timmar om dagen. Men det finns ju ingen som gör det om man inte vill, är helt besatt av.
Du måste nog vara ganska besatt för all sport nu för tiden, tror jag. Jag tror att Ronaldo, han är född 85 och Messi, ja, 87. Men jag tror att om du utsätter kroppen för samma belastning stadigvarande så kan du hålla på jättelänge med ett brinnande hjärta under det, tror jag. Så att det är mycket, tror jag, viljan det hänger på. Och lägg inte av under perioder för då blir du skadebenägen. Så att det är likadant med tennis och allting sånt där och löpning och det. Så att utsätter du musklerna och kroppen för en jämn, hård belastning under lång tid så pallar kroppen.
Ja, jag tror
precis. Vilka visdomsord från Mats Strandberg.
Tack,
ja,
för det.
Verkligen. Jag har inget med tillägg.
För en gångs skull.
Vet du vad, Jesper? Ska vi inte sluta i dur för en gångs skull? För det har kommit en flash här nu, en flash.
Jo, ja. Det gör vi.
Klockan är nu alltså, det är onsdag och klockan är strax före klockan 5. Då kör vi. Kan du köra en fanfar? Äntligen får vi sluta i dur. Nu kommer det. FC Rosengård, damfotboll pratar vi om nu, besegrade ZFK Spartak Subotica i Champions League-kvalet. Och, håll i er, Caroline Seger gjorde sitt första mål på 1,5 år. Äntligen! Caroline Seger!
Vad kan glädja en mer än det?
Ingenting.
Ingenting.
Den här låten.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.